Vi tonar in. Interiör vid en dator. Två utvecklare sitter och parprogrammerar. Utvecklare 1. Men är det i modul 1 vi ska göra förändringen eller i modul 2? Utvecklare 2. Vilken är modul 1? Är det pengatvättmodulen? Utvecklare 1. Nej, det är modul 3. Den har ju för övrigt inte ens någon databas. Utvecklare 2. Jo, det har den väl visst. Den har ju i alla fall en klass som heter Money Storage. Nej, vänta, jag läste fel. Monkey Storage heter klassen. Utvecklare 1. Jag tror att det är en del av mellanlagret. Utvecklare 2. Huh? En dörr slås upp och inkommer Ola och Tobbe rullandes på en whiteboard på hjul. De ställer whiteboarden bakom utvecklaren och Ola tar en blå whiteboardpenna och stoppar i näven på en av utvecklarna. Så, upp och hoppa nu latmaskar. Dags att rita lite. Medan ni gör det kan ni lyssna på avsnitt 51 av väg 74. Exakt som ni gör.
Hej och välkommen till Väg 74, en podcast om mjukvaruutveckling. Det är jag som är Ola och jag sitter här med Tobbe. Hej Tobbe!
Hallöjsen!
How is the läge?
Jo, det är bra. Lite trött fortfarande sen helgen.
Mm, du har motorsågat, sa du.
Ja.
Jag har sågat ner alla persikoträd i vredesmod för att det kom lite frost här, eller?
Nej, men vi har ju massa döda almar på tomten. Mm-hmm. The bastards must go.
Var det någon sån här... Jag kommer att tänka på någonting i Kungsträdgården.
Mm.
Några aktivister som satt i almar.
Mm, det är möjligt.
Hade ni några aktivister som satt i era almar?
Nej, jag tror inte det. Jag tror man klättrar upp i de almarna så trillade man nog ner ganska fort igen.
Så det låg massa döda aktivister på golvet.
Ja, precis. Man var tvungen att flytta dem när man skulle komma åt med motorsågen.
Ja. Mm-hmm. Ja. Hej och välkommen till Arborist, vad heter det, podden? Nej, vi ska inte prata om...
Aktivistpodden menar du?
Aktivistpodden. Vad ska vi prata om idag, Tobbe?
Vi ska prata om arkitekturella skisser. Det var ett svårt ord.
Ja, jag känner att arkitekturella är... Vi får ta
en tungvrickare.
Och så klipper vi in det varje gång vi säger det så blir det samma arkitekturella.
Så här är det helt fel volym och allting.
Mm. Vi gör ju ett litet avsteg också från vår agenda genom att inte köra avkodat.
Precis. För de som lyssnade på avsnitt 50,5 vet att vi kommer köra det live sen om några avsnitt.
Mm.
Apropå live, vad kan vi säga om det?
Ja, vi har så pass många lyssnare som vill komma och se oss nu så att det kommer bli av.
Mm.
Vi har uppnått en så kallad kritisk massa.
Mm.
Jag tror att vi kan få in en handfull till.
Mm.
Så mejla oss på podd@agical.se och säg varför just du ska få komma.
Ja. Jag blev lite sur här när jag insåg att en av våra favoritpoddar, Historiepodden, har snott vår idé också.
Mm. Helt ovetande, tror jag. Eller?
Jag antar det.
Du tror inte att de har lyssnat igenom de två senaste avsnitten och bara, ja, vilken bra idé!
Med tanke på att våran avkodat tävling är lite snodd från deras tävling så kan ju folk tro att vi har snott live-inspelningsidén från Historiepodden, men vi började ju faktiskt planera det här långt innan de gjorde ett live-inspelat avsnitt.
Ja, men det är viktigt det här för oss att vara först.
Ja, annars är man ju inte hipster.
Nej, så är ni intresserade, hör av er. Men vi ska i alla fall zooma in.
Ja!
Och vi tänkte zooma in på lunchdiskussioner.
Mm, det var lite intressant tyckte jag. Du kläckte den idén här alldeles nyligen.
Ja.
Och du tyckte att det var hälsosamt att kunna prata jobb på lunchen.
Ja, jag tycker att det måste få finnas utrymme för det i alla fall.
Mm.
Men sen så tänkte jag efter också att det är också hälsosamt att kunna prata annat än jobb på lunchen.
Ja, vi har ju våran den här idé om laters. Mm. Prata om livet i allmänhet istället.
Ja.
Och det tycker jag är ett alldeles utmärkt tillfälle, lunchen, att göra sånt. Prata om sånt.
Droppa lite laters, ja.
Ja, det är ju... Men sen kommer jag att tänka att det kan ju också vara ett... Att man känner att man måste, det kan ju vara ett symptom på någonting annat. Som till exempel att jag sitter ju i ett väldigt distribuerat team. Mm. Så det är väldigt lite tid att prata om annat.
Mm.
Så då blir jag liksom tvungen att göra det på lunchen.
För att ni aldrig ses, så att säga, face to face, eller?
Ja, precis. Det är väldigt sällan i alla fall.
Men hur ses ni då? Ni ses då i alla fall?
Ja, vi ses ju 2 dagar i veckan liksom.
Det är inte så att ni sitter och lunchar på håll framför varsin skärm och liksom tuggar i en sallad och bara sitter och skrattar.
Nej.
Nej.
Det skulle man ju kunna göra förvisso, men...
det känns ganska torftigt.
Ja, lite så.
Sitter och äter sin falafel och skrattar lite och tar en klunk mineralvatten och pratar lite grejer.
Det är outsägligt torftigt, men man vänjer sig.
Men annars är ju liksom... after work ett bra koncept. Att man träffas efter jobbet. Det var ju därifrån som originalidén med laters kom. Mm. För jag tror att Esther och Diana som hittade på det här lite. Eller
de introducerade i alla fall oss.
Introducerade oss till det. Sa ju det att det här är saker som man får reda på efter ett glas vin.
Ja. Ja. Jo. Men jag kommer ihåg det för att... Eller rättare sagt så här. Diana, hon har ju använt det där i flera tillfällen när jag har varit med.
Mm-hmm.
Och bland annat i Agile Alliance. När jag var med i styrelsen där.
Mm.
Så ett av mötena om året. När nya medlemmar kliver på. Då körde vi en sån. Ett litet varv. Vi sitter ner och presenterar oss själva. Och sen så la Diana till. Och sen så kan du ju säga någonting som, om er själva, som inte är alldeles uppenbart.
Mm.
Och då berättade jag att det var då jag kom på den här med att, men det är inte alldeles uppenbart att jag har spelat vid Quake SM.
Nej.
Och så var det också en kille, han berättade att han kallades för Mr. Fun. Men det var ju så här superironiskt. Men han fick heta Mr. Fun ett tag också. Ja. Och det var ganska roligt att plocka fram det. Det var skitroligt att plocka fram det där senare också.
Ja.
Så att,
skrevs allt det här in i protokollet också, eller?
Nej, det gjorde det ju inte. Men just luncher är ju väldigt liksom sammanbindande. Att bryta bröd med folk.
Absolut.
Det för ju människor närmare varandra.
Men det kan ju vara fortfarande intressant att reflektera över vad man brukar diskutera på lunchen.
Ja, visst.
För att säga att du bara pratar jobb. Det är ju inte speciellt bra det heller kanske. Det kan ju betyda att du har andra problem. Att du inte kommunicerar tillräckligt under arbetsdagen eller sådär. Kanske har för mycket att göra, jag vet inte vad det kan tyda på.
Ja, precis. Alltså, där har vi kanske en framtida grej. Men vi måste prata om arbetsluncher.
Mm-hmm.
Det är inte så mycket att prata om för att det blir bara en rant från min sida.
Vad menar du med arbetslunch?
Ja, du sitter och tar med dig liksom en macka från Subway och en Sprite och så sitter du och har en arbetslunch och pratar om saker i ett trångt konferensrum.
Mm.
Alltså då är det ju alldeles för stressigt alltså.
Men du menar inte ett brown bag luncher då nu där du kompetensutvecklar utan mer så här?
Men det är intressant att du säger det, för det är en stor skillnad för mig. Att sitta och käka lunch och prata om ett intressant ämne. Det är inte samma sak som en arbetslunch för mig.
Ja, då är det mer kompetensutveckling.
Ja, och det är ju kul.
Arbetslunch är lite mer bara att nu har vi en deadline här. Vi går ner och tar en sallad så fortsätter vi vid datorn.
Ja. Usch.
Mm.
Det är en skymf mot maten.
Mm.
Nej, men jag är lite intresserad vad... Vad pratar ni om på lunchen idag?
Vi pratade bilar.
Mm. Vad då? Hur då?
Nej, det var mest att jag hade problem med min bil. Och så undrade de vad jag hade för bil. Och så sa jag att jag hade beställt en ny bil.
Ja.
Så ville de veta vad det var för färg på den.
Ja, så var det första frågan?
Nej, det var det inte. Modell var första frågan.
Ja, tänkte jag. Ja. Nej, jag ska tänka på lite grann, lite mer vad jag tror, som du kanske säger, eller som vi kanske var inne på, att det är ganska talande för hur det är situationen är just nu, vad som diskuteras på lunchen. Jag har varit på luncher där liksom vi går iväg och så pratar vi om någonting och då måste vi reda ut någonting, liksom. Du måste prata av sig på så att säga. Och så har jag varit med om där vi går iväg och sen så är det som mer som ett inspirationsmöte, inte möte men alltså inspiration. Man kommer därifrån lunch och bara
Det blir
jäklar
som
vad
en
roligt.
mikropaus, liksom. Att man får nya idéer, liksom.
Ja, jag käkade lunch med Åsa som var gäst här och pratade enkelhet i ett av XP-avsnitten. Jag käkade lunch med henne i förra veckan och jag kom ifrån den lunchen och var så här jättemycket energi. Jag hade så här, det var skitroligt. Och då, det var inget så här, nej men sådana luncher är bra, tycker jag. Gillar inte lunch när man kommer ifrån så är man nästan tröttare.
Nej, men det finns ju, man har ju varit med om team också som har liksom en regel att nu på lunchen får man inte prata arbete.
Ja.
Det hade vi ur projektet, har jag för mig.
Märkligt.
Ja, sådana regler borde man inte behöva sätta upp överhuvudtaget. Om man behöver det så kan det också tyda på någonting, att någonting är dysfunktionellt.
Ja, jag skulle vilja veta vad våra lyssnare pratade om på lunchen. Ni kan väl bara tweeta.
Det tycker jag. Ska vi gå på huvudämnet?
Ja, efter den där gingen då, det betyder att vi nu byter vi spår. Och nu är det dags för arkitekturella skisser. Jag skulle väl först vilja måla upp en liten bild här över varför jag tycker att det behövs. Och det är väl den här superklassiska
Vi behöver mer
dokumentationen.
dokumentation.
Ja, precis. Och dokumentationen är inte verkligheten.
Jo, den är det momentant. Förhoppningsvis,
Nej.
om du inte skriver fel från första början. Men det kan
Ja.
ju förvisso hända det också.
Jag skulle säga att det är en alternativ verklighet.
Ja.
Som bäst. Jag brukar säga det att det där är inaktuellt så fort du har tryckt Ctrl-P.
Ja.
Jag tänker tillbaks på ett projekt som jag jobbade i där vi hade ett databasdiagram. Och det var vi kallar det för snuttefilten. För att vissa projekt gick runt med det där. Liksom, det här var verkligheten. Det fick inte liksom ändras någonting.
Var det
Utan att
laminerat eller?
det hade varit drömmen om det hade varit det. Men det var laminerat. Alltså det var inte det bokstavligt talat, men
Det var så här
nästan så.
etsat på en mässingsplatta.
Ja. Men det är inte bra. Det är inte ett bra tecken om det är så.
Nej.
När du inte liksom vill ändra kod etc. för att då kommer dokumentationen inte stämma. Så jag tror liksom att
Vi har ett liknande problem fast ett lite annat. Att företaget där jag sitter nu har de beslutat att allting ska vara modelldrivet.
jaha.
Så att du modellerar dina kontrakt och sånt där i förväg. Och så genereras det kod utifrån det. Och det är så
Åh nej.
vansinnigt buckligt att modellera. För man kan
Ja.
göra fel och sådär. Så därför så gör man det väldigt sällan. Så att det blir ju väldigt så här. Den nivån, kontraktsnivån, så händer det väldigt lite liksom.
Ja.
Man vill göra så lite förändringar som möjligt.
Även, jag tror att folk är ganska medvetna om att dokumentation blir snabbt inaktuell. Men jag hävdar att vi behöver visualisera saker för varandra och för oss själva. Jag har lite av ett, inte av ett mantra, men lite av ett motto kanske.
Det är vårt motto.
Vad är motto?
Inget, men det rimmar på lotto. Jo, du Bysen, de två orden kommer att lösa alla dina problem.
Just det, ta
Och
pucken.
det är, om jag inte kan rita det, då kan jag förmodligen inte koda det heller.
Okej.
Sen så behöver jag inte rita det varje gång. Nej. Men om jag inte kan rita det, då kan jag inte koda det heller.
Nej.
Och vissa mindre saker, det kan jag ju rita i huvudet på mig själv.
Mm.
Men så fort det blir så att jag ska prata med någon annan, då hugger jag ju tag i en penna ganska fort. Eller så börjar jag rita i luften. Och när jag ritar i luften, då vet jag att då är det dags att få det på något mer beständigt sätt.
Ja.
Och då är det dags för en arkitekturell skiss förmodligen.
Just det.
Det finns ju problem med skisser också.
Mm-hmm.
Jag tänker vi ska bara ta det lite snabbt här innan vi går in på någon form av vad vi kanske föreslår då. Att en skiss är ju, det finns ju ingen speciell notation på en skiss.
Nej.
Men det ligger ju väldigt nära till hands att, jaha, men vänta här nu Arne, det som du ritade där nu, är det en databas eller? Nej, det är inte en databas. Det är en filserver.
Jag använder tunnor för klasser.
Ja, exakt. Den här perfekta sfären här som jag har ritat. Det betyder alltid en NoSQL-databas. Ja, men det är ju inte notationen jag använder. Så att vi har,
man måste vara överens om en notation.
Ja, fast jag tycker att du behöver inte ha den här notationen förutbestämd.
Nej.
Jag tycker att vi kan prata om det. Så vad är det där för någonting? Ja, men det där är en databas. Jaha, vad är det där kugghjulet för någonting då? Är det en tjänst?
De där två kugghjulen som inte går ihop.
Ja.
Nej, det är en ikon för Båland.
Det var ju DB2.
Ja, DB2 var det kanske.
DB2s databasverktyg. När den gjorde någonting. Den här wait-ikonen.
Ja, just det. Då var det två kugghjul som snurrade fast de nuddade inte varandra.
Och inte så konstigt att det tog väldigt lång tid. Ja, men du har ju liksom tagit reda på det lite grann om det här med notation, eller hur?
Mm.
För att när du liksom börjar med skisser och så där och vill ha lite notation, då finns det ju faktiskt väldigt mycket förberett här.
Ja, framförallt så det finns ju väldigt många olika diagram man kan rita.
Mm.
Har jag insett. Jag var tvungen att kolla det här senaste UML-specifikationen vad den säger. Alltså jag kommer ihåg att man klassdiagram hade man ju och så hade man sekvensdiagram som visar hur liksom olika komponenter pratar med varandra och sånt där. Men i UML 2.5 så finns det finns två uppdelningar. Det finns strukturdiagram och så finns det behavior diagrams, beteendediagram.
Ja.
Om man bara tar till exempel strukturdiagrammen så har vi klassdiagram, objektdiagram, paketdiagram, model diagram, composite structure diagram, internal structure diagram, collaboration use diagram, component diagram, manifestation diagram, deployment diagram, network architecture diagram och profile diagram. Så att alltså, om man ritar alla dem, då har man ju ganska väl dokumenterat.
Är jag lite så där? Fnyser folk åt mig nu om jag tror att det är tyskar som ligger bakom det här?
Och Ivar Jakobsson.
Det lär det vara. Men det är ju inte därför vi är här idag.
Nej.
För att prata om alla de här olika versionerna av UML.
Nej.
Nej. Vi tänkte föreslå någonting mycket enklare.
Mm.
Vi tänkte ta avstamp lite grann i någonting som kallas för C4-modellen.
Precis.
Och försöka få våra lyssnare att se ungefär hur våra system som vi jobbar med dagligen ser ut genom att beskriva olika komponenter i C4-modellen.
Mm.
Men innan vi gör det vill jag bara säga egentligen två saker. Det finns en gubbe som heter Ben Schneiderman.
Han låter definitivt tysk.
Det skulle han kunna vara. Jag har ingen koll egentligen på honom. Han har en form av mantra som handlar om hur du ska förhålla dig till information.
Mm.
Och på engelska så handlar det om att, jag läser mantrat här bara. Overview first, zoom and filter, then details on demand.
Ja.
Och det handlar om att få sig en översikt. Att sen zooma in eller filtrera bort information.
Mm.
Och sen skaffa sig lite mer detaljerad bild över hela.
Mm.
Och sen repeterar du det här. Jag tycker det är ganska tydligt i till exempel databasverktyg. Där ser du du har oftast en lista med, ah, nej, men här har du den här och den här och den här servern. På den och den servern så kan du trycka på ett plus. Och då kommer du in och så ser du alla databaser på den. Trycker du på plus igen så ser du tabeller, vyer, sekvenser etc. Ja. Och då kan du traska in bland tabellerna. Och då ser du vad det finns för tabeller och så vidare och så vidare. Och där har du ju det här. Du får en översikt, du zoomar och filtrerar, hoppar in på någonting och så ser du detaljerna.
Ja.
Och så föreslår ju också den här C4-modellen att du gör när du ska liksom rita upp ditt system. Sak nummer två då, som jag skulle vilja säga, att varför jag förordar skisser lite mer än UML. Det är för att det ger oss ett väldigt lättviktigt sätt att kommunicera en vision. Det är det här, när du har en idé så vill du att den ska färdas ut i ditt huvud och liksom bli kod. Och sen pang, så tjänar du alla pengarna.
Yep.
Men ibland behöver du hjälp. Antingen av ditt framtida jag. Och du kan inte hålla alla liksom idéer och saker i huvudet. Eller så behöver du hjälp av någon annan, till exempel mig. Och då kan det ju vara bra att kommunicera en vision. Liksom att du snabbt får ner idéer som vi har fort på papper.
Yep.
Så kan vi förkasta dem eller så kan vi fortsätta bygga på dem.
Det låter vettigt.
Så det är fördelarna med liksom arkitekturella skisser då, i motsats till väldigt rigida dokument, UML, Visio.
Det går förvisso att skissa UML också, men
det gör det.
Då är det väl mest bara notationen man lånar.
Nej, men det finns vettiga saker. Alltså viss notation kan du låna, men det behöver liksom inte vara helt UML-perfekt.
Nej.
Ska du berätta lite om den här C4-modellen då? Lite lätt, så kanske vi kan guida våra lyssnare genom våra system sen.
C4 är ju egentligen, ja, det är fyra stycken C:n. Det är kontext, det är container, det är component och det är class.
Ja.
Det vill säga kontext, ja, container, vad heter det? Behållare.
Ja.
Komponent, ja. Och klass.
Ja.
Vi måste hitta ett ord på K på svenska som betyder behållare.
Ja, kartong. Det är 4K-modellen. Det är ett kontext, en kartong, en komponent och en klass.
Så är det K4 istället då?
Ja.
Vilket för, i och för sig är kanot, men...
Det
är någon snubbe som heter Simon Brown som har tagit fram den här, eller hur?
Ja, det är det.
Jag tror att den finns beskriven i någon bok också. Om man vill veta detaljer. Som heter Software Architecture for Developers. Som tydligen finns på Leanpub. Jag har inte läst den, men du kanske har läst den.
Nej, jag har inte läst den. Jag har bara lagt pusslet.
Ja, jag har t-shirten.
Ja, okej, okay, då så. Ja.
Men det handlar ju lite om att man vill börja, precis som du säger, utifrån och in. Så att första C:et är kontext då. Och det är där man börjar.
Och ditt kontext är ju ett av världens mest exemplifierade kontext inom kod. Ditt nuvarande kontext i alla fall.
Är inte alla våra kontext det?
Båda våra är det. Ja, ekonomi, transaktioner och lagersystem.
Ja.
Heter det HDF? Möbler, ja.
Vad sa du? HDF?
Nej, men vad heter det? OLF. Orderlager fakturering. Det var hett förut i alla fall. Nej, men i det här kontextdiagrammet då, vad innehåller det?
Ja, huvudgrejen är att man ska fokusera, här fokuserar man på användare egentligen, eller personer som är beroende av ditt system. Så att du ritar upp med ditt eget system i mitten, som en box i mitten. Ja. Och så runt det här så ritar du upp liksom, vilka användare har du, vilka andra externa system är det du kommunicerar med.
Mm.
Så Som i mitt fall till exempel då, så har jag ju, jag har ju lite konstiga användare eftersom mina användare är andra utvecklare till stor del. Så att jag skulle vilja sätta andra system som mina användare också.
Ja.
Jag har inte direkt några personer sådär som användare.
Nej.
Så att det är till exempel iCell och iMonitor och sådär. Det är liksom delsystem på IKEA, deras säljsystem och så vidare.
Mm.
Och sen så har jag ett antal andra system som jag kommunicerar med för att hämta data. Som ja. Bland annat ett system för användardata som är centralt. Och ett system som jag använder för att hämta hierarkidata. Som är till exempel leverantörer och sånt där.
Mm.
Så skulle mitt kontextdiagram se ut ungefär.
Det låter ju som det här är någonting som du kan, skulle kunna visa för icke-teknisk personal.
Precis, det är ju det som är lite vitsen med ett sånt här kontextdiagram. Mm. Att det ska vara väldigt kommunikativt och enkelt att förstå även för den som inte är teknisk.
Ja, så det står liksom ingenting om teknologier och protokoll och sådana saker i den här, eller?
Nej, och framförallt inga klasser eller moduler.
Nej, för det är ju några K ner så att säga.
Mm, precis. När jag började förbereda mig för det här så insåg jag att ett sånt här diagram har ju faktiskt, jag hade inget sånt för mitt system innan, men det är ju väldigt användbart.
Nej, jag sa ju det till dig att när du säger, men om du ska förklara ett system för någon, vad börjar du då då?
Ja,
då
precis. Och då sa jag att jag börjar förmodligen med klassdiagram, för det är det jag kan.
Och då tyckte jag att du var en knasputte.
Ja.
Men det, ja, och jag känner ju så här, visst, jag skulle väl ganska snabbt kanske komma till det här, men okej då. Om vi ska göra någonting i ditt system, låt oss säga att jag kommer ner till dig och ska hjälpa dig med någonting.
Mm.
Då skulle jag inte, det första jag skulle säga till dig var att ja, men visa mig en så här klass vi ska jobba med. Om det var första gången, då skulle jag nog förmodligen säga, men okej, okay, jag vet ju att det här är orderlager och sådana saker, men hur funkar det här? Vad är liksom syftet? Ja, men då kanske vi skulle gå ner på containerdiagrammet ganska fort.
Ja, precis.
Men jag skulle nog vara lite behjälpt av att se den stora helheten först.
Vi är ju tekniker, så att jag tror det är väldigt lätt att bli för finkornig. Jag skulle nog rita någon form av moduldiagram liksom, förmodligen.
Ja, ja, ja,
ja. Ja, men det finns en så här en användarmodul här. Och så, här. Mm. Ja.
Och så lite gafflar i fyrkanter.
Ja. Och det är väl inte det optimala ofta. Utan det är nog vettigt att börja utifrån.
Jag vill ju ha en sån bild i alla fall. Jag trivs ganska bra då, om jag får en helhet först.
Ja. Syftet, för det, när kontextdiagrammet, som vi sa, att det kommunicerar med så många, så att det går att använda både när man ska introducera nya utvecklare till exempel, som är nya på teamet.
Ja.
Och även andra intressenter liksom, som undrar vad är det för system du jobbar med. Jo, men det är så här.
Ja.
Och det är bra för en själv också att kunna mappa upp vilka användare man faktiskt har.
Mm.
För det är en sån grej som annars brukar vara ganska luddig, tycker jag. Det systemet som jag jobbar med nu, så har det varit väldigt luddigt att veta exakt vilka som använder mitt system.
Jag gjorde ju en liten också det här, en liten kontextdiagram.
Mm.
Och det slår mig hur många intressenter eller användare vi har.
Mm.
Och, eller rättare sagt, kanske inte så här hur många använder, men hur många andra system som vi pratar med.
Just det.
Det är, jag har inte räknat dem allihopa, men det är ju mer än 10.
Mm.
Vi har ju kunder som använder vår kundwebb. Sen har vi handläggare som använder ett backoffice-system.
Mm.
Sen har vi andra handläggare som använder också samma system, men på ett lite annorlunda sätt. Och sen har vi andra system internt som skickar in information till, ja, som automatiskt så att säga.
Mm.
Importerar filer från BGC, från Bankgirocentralen. Exporterar information till Bankgirocentralen. Vi har upplysningscentralen och ett gäng interna system som skickar iväg information som underlag för pappersfakturor. Importerar information från andra interna system, etc.
Just det.
Det är riktigt, liksom, ja, Det tar en stund att få en överblick på det där.
Mm. Det låter så.
Jag försökte mig på att göra en liten introduktion, en skiss här, när det kommer nya teammedlemmar.
Mm.
Och det som slog mig då är att den där blandar abstraktionsnivåer.
Mm.
Och det stör mig så himla hårt.
Mm.
För att den här första kontextdiagrammet då, den behövs. Men sen så vill jag liksom ganska snabbt komma in på nästa nivå. Det är ju det här containerdiagrammet.
Ja.
Det känns rörigt när de är i samma. Så det är ju någonting som du behöver tänka på när du ritar de här diagrammen.
Ja.
Att håll sakerna på samma abstraktionsnivå.
Mm. Ja, det är nog ännu svårare längre ner, känner jag. Det här mellan container och komponent. Att det är nog ganska lätt att rita upp massa komponenter i sitt containerdiagram och så vidare. Men vi kan väl ta vad containerdiagrammet ska visa för något då.
Ja, vad visar det?
Allt som egentligen kan innehålla kod eller data är en container.
Mm.
Eller en kartong.
Men vet du, det är ganska bra att du säger kartong faktiskt. För att de flesta idag när de säger container, då menar de docker. Eller någonting liknande, eller hur?
Ja, docker.
Exakt. Och det är ju inte det.
Nej. I mitt fall så skulle det förmodligen vara att jag har en server och en databas som servern pratar med. Sen så har jag en desktop-applikation också.
Ja.
Som är en separat kartong.
Ja.
Som en .NET-klient. Och sen så har vi också ett API som andra utvecklare använder för att prata med min server. Den får ju också bli en egen kartong.
Så en kartong är någonting som kan, ja, antingen som du säger, husera kod eller data, eller både och.
Mm. Du då, hur ser ditt containerdiagram ut?
Vi kan ta ett av dem då kanske.
Mm.
Och då har jag valt det som många kan relatera till. Alla banker har ju liksom en kundwebb. Och den här kundwebben, den skriver till, där loggar personer in. Och när de loggar in, ja, och så gör de ett uttag eller gör en överföring eller något sånt där. Då skriver den till en databas.
Mm.
Men när folk loggar in, då skriver vi också ner information om personer som loggar in.
Mm-hmm.
Och så skriver
så här bakom ryggen på dem?
Nej, men det är viktigt att veta
när
saker och ting händer, helt enkelt.
Mm.
Och så skriver vi också ner när saker och ting går snett, helt enkelt.
Mm.
Sen så har vi ju vårat backoffice-system som skriver ner, och det här skulle förmodligen kunna vara en separat kartong då. Ett annat kartongdiagram.
Mm.
Men den skriver till samma databas som den här kundwebben. Men den skriver också filer som vi använder sen för att kommunicera med andra system.
Ja, just det. Så då har du filsystemet där också som en...
Ja, som en del i det diagrammet.
Mm. Det som vi inte nämnde var att, eller som jag inte nämnde, var att en viktig del i det här diagrammet är ju att skissa ner hur kommunikationen sker också.
Ja.
Vilken komponent som pratar med vilken och på vilket sätt.
Mm.
Till exempel. Att den skriver till den här databasen eller sådär.
Ja. Här börjar vi bli mer detaljerade när vi rör oss i, vad ska vi kalla det, neråt i abstraktionsnivåer, eller?
Ja, det får man väl säga.
Mm. Och då blir vi också mer detaljerade och mer tekniska.
Ja.
Så vårt kontextdiagram, det är inte så detaljerat, men det är fortfarande, om jag skulle rita upp det så skulle det vara pilar.
Ja.
Och så skulle det kanske vara lite gubbar. Och så skulle det vara kanske lite andra system.
Ja.
I form av en liten... Jag kanske skulle rita en liten logga om det var ett externt system för ett företag.
Mm.
Men också, om vi tar oss tillbaks eller ner då till det här kartongdiagrammet, containerdiagrammet. Då blir vi mer tekniska.
Mm.
Där står det om den läser, skriver eller hämtar uppdateringar ifrån olika system.
Och även här kan det vara intressant att ha även användare utritade.
Mm.
För här till exempel, här på den här abstraktionsnivån så skulle jag till exempel få med till exempel backoffice-användare som använder sig av min .NET-klient till exempel. Mm. De är helt ointressanta i kontextdiagrammet, men här kanske de skulle vara intressanta.
Ja, ja, ja. Och så skulle det stå att de använder sig av ett visst typ av protokoll då kanske.
Ja, precis.
De kör HTTPS, eller det kanske de inte alls gör, för de behöver köra något annat snabbare protokoll, UDP eller något sånt där.
Ja. Eller backoffice-användarna, de använder väl inte så mycket för att prata med klienten, men klienten använder ju ett protokoll för att prata med servern däremot.
Mm. Ja, då kan det vara viktigt att spesa om det kanske är JSON som går där över eller något sånt där.
Ja.
Mm. Så jag skulle säga det där, det diagrammet, vem skulle...
Den vedertagda notationen för övrigt om användaren är en utvecklare är att han måste ha propellerhatt på sig.
Det är det enda som står i den här notationen.
Ja.
Version 0.1 är den som finns.
Ja.
Och där står det developer has propeller hat.
Ja.
Mm, det var ironiflagga upp där.
Ja. Du försökte säga någonting vettigt. Vad sa du?
Ja, just det. Den här typen av diagram då. Vem visar vi det för?
Pratar vi fortfarande containerdiagram eller?
Ja, det gör vi.
Ja, det är väl framförallt för utvecklare.
Ja. Och kanske lite personal operations.
Ja, typ så här, produktägare och sånt där kan vara intresserad av det här också.
Ja. Men vi har liksom,
men kanske inte om typ vdn kommer ner springande. Bara, jo, men då har vi här en där relationsdatabas här. Ja, är den blå?
Då har den lite ram. Är den lila har den mycket ram. Det är för folk som är ganska insatta i det dagliga.
Ja, och lite mer tekniska liksom.
Utvecklingsarbetet, ja. Ja, ska vi ta oss ner en nivå?
Mm. Komponentdiagram.
Vad är det för något då?
Ja, då börjar vi ju komma ner på egentligen nästan den sista användbara nivån skulle jag säga.
Ja, vi håller med dig.
Då är det väl lite mer, alltså delkomponenter i ditt system som du mappar upp.
Mm.
Eller moduler eller vad du nu vill kalla det.
Ja.
I mitt fall till exempel så jag jobbar egentligen med fyra olika typer av komponenter. Det är användare, det är hierarkidata, det är preferenser, jag vet inte om det heter det på svenska, och det är privilegier. Det är det som mitt system hanterar liksom.
Uh-huh.
Så det är ju fyra olika komponenter där.
Mm.
För att ta några. Sen finns det fler komponenter än så. Lite loggning och lite historik och sånt där. Men...
Mm, och här är det ju lite mera implementationsdetaljer.
Absolut.
Men hur mycket detaljer har du då?
Ja, du kan ju skriva till exempel om det, ja, om det Spring och sånt där används. Kan man skriva in det?
Mm-hmm. Ja, jag har ett litet exempel. Och vi har en meddelandekö kan vi säga.
Mm.
Och den här meddelandekön, den pratar med ett annat system.
Mm.
Och över det systemet, det pratar vi JSON. Och då kan det vara vettigt att skriva där ungefär. Vad kan vi hitta mer information om det här?
Mm, precis.
Den här komponenten heter så här och så här. Det där heter klassen. Det här. Det är så du hittar liksom in i det här. Det är handtaget in till koden skulle jag säga.
Ja, just det.
Jag skulle nog ganska snabbt, och det kanske var det jag var inne på här i början. När du sa att du skulle rycka fram lite UML och peta och rita.
Mm.
Jag skulle nog använda det här komponentdiagrammet för att okej, vi ska göra det här och det här. Här börjar vi. Eller om det skulle vara så att den där koden inte fanns utan det är något nytt vi ska göra.
Mm.
Då skulle jag nog börja med att rita ett komponentdiagram. Så här tänker jag med det hela.
Mm, just det.
Vi har en tjänst. Den snackar JSON med den här tjänsten som i sin tur trycker ner det här i databasen med JDBC eller något sånt.
Ja.
Och här tycker jag att styrkan i skisser kommer in.
Mm.
Att det är snabbt, att vi liksom snabbt omsätter våran idé i någonting som folk förstår.
Ja.
Och då behöver vi inte vara så detaljerade heller. Lite detaljerade är vi, men inte så där superdetaljerade som att den här klassen ska vara den klassen och den klassen.
Nej.
Och det är för övrigt nästa nivå då. Men där blir det som du hintade lite om, snabbt oanvändbart tycker jag.
Mm. Som i hans exempel här som han tar upp så har han ju ganska beskrivande texter på allting också.
Ja.
Att till exempel han har en scheduled content updater som pratar med en newsfeed entry component och står store blog entries using den här newsfeed entry componenten då.
Mm.
Och det är ju någonting som liksom förmodligen inte kommer ändra sig så länge den här newsfeed entry component finns kvar liksom.
Nej.
Medans implementationsdetaljerna, hur det här implementeras, det kanske ändrar på sig.
Ja.
Men så länge man har den här beskrivningen så har man ändå, då har man dokumenterat vad vitsen med det hela är. Och sen hur det är implementerat, det är en annan femma.
Ja, jag tycker att, vad heter det, detaljerna om implementationen och teknik och sådana saker måste hamna i baksätet.
Mm.
Jag vill ju att du direkt ska kunna se. Nu går vi kanske lite vidare och pratar inte precis om just C4-modellen, men vi pratar om system på, som en hel, bättre, om system, så att säga, att jag vill kunna se vad det är för typ av system. Jag vill se så här, är det ett banksystem, är det ett reserutsplaneringssystem eller är det ett orderlagersystem?
Ja.
Så att hela systemet andas det här istället för att andas vad det är för teknikval under ytan.
Mm.
Så att det bara står, alltså att jag inte kastas upp i ansiktet på mig när jag börjar browsa koden sen och säger att men det här är Spring, det är Rails, det är vad det nu ramverket må heta.
Mm.
Det vill du liksom, jag vill abstrahera bort det någonstans och liksom putta undan det. Det måste hamna i baksätet tycker jag.
Ja.
Och det lyckas, det är inte alltid jag lyckas med det. Men när jag liksom inte lyckas med det så känner jag att nej, men det här, det gör lite ont så att säga.
Mm. Mm. Det var 3K.
Lite stickspår, ja. Det fjärde och sista K då.
Mm, det är klassdiagram. Och det är gamla hedliga klassdiagram.
Ja.
Och som han skriver så är det här optional.
Ja.
Och det handlar väl lite om hur persistent man gör också. Jag känner att man kan rita klassdiagram, men då gör man det, då kluddar man bara det på ett papper och sen slänger man det pappret.
Varför då?
Ja, för att det är definitivt saker som ändrar på sig hela tiden.
Du ska inte laminera och inte ändra.
Nej. Även om det säkert finns arkitekter som springer runt med laminerade klassdiagram också. Nej, du får inte döpa om det där, för då måste jag ändra i det här klassdiagrammet. Det går inte.
Ja.
Utan nej, det kan vara om du sitter till exempel och parprogrammerar eller mobbprogrammerar och behöver så här. Nu måste vi försöka mappa upp här 17 de här klasserna prata med varandra. Då kan man rita ett klassdiagram. Låt men sen slänger man ju det liksom.
Ja. Så du ska inte sitta och göra det här i Visio då?
Eller äter upp det?
Tänk dig liksom att sitta och... Vad sa du? Skulle äta upp diagrammet sen?
Ja.
Du kan bygga ett klassdiagram med lakrisremmar.
Ja, det kan man göra.
Ja, då får du äta upp det sen. Jag tänker se framför mig här en riktigt jobbig situation. Hur en person sitter i Visio i en mobb.
Ja.
Och så sitter alla andra och tittar på.
Vänta, ni får inte refaktorera så snabbt. Jag hinner inte med i Visio.
Vilken mardröm.
Men om vi pratar persistens sådär, så kan ju liksom ett system, ett kontextdiagram och möjligen ett containerdiagram, kan jag tycka att det kan faktiskt vara vettigt att ha i digitalt format.
Mm. Men jag blev ombedd att göra en dokumentation över systemet.
Mm.
Och som tur var så hade jag ritat det här först på papper och penna.
Mm.
Och har liksom övningsritat det på whiteboard ett par gånger också.
Mm.
Nu tog jag papper och penna versionen och föra över den till Visio. Mm. Men som du säger, den där kommer ju inte ändra sig speciellt mycket.
Nej.
Och framförallt så kommer det dessvärre inte att ändra sig när den faktiskt ändrar sig.
Nej.
Och vilket är nackdelen med så fort du glider ner liksom i abstraktionsnivåer. Mm, då ändras det ju fortare. Mm. Längst ner i den här C4-modellen eller 4K-modellen så att säga, där ändras det saker och ting varje dag skulle jag säga. Mm. Högst upp, inte så ofta.
Nej. Det är om det tillkommer någon helt ny kund eller någonting sånt där.
Ja, och då menar vi inte att du har ett system och så loggar någon in och registrerar en ny användare.
Nej,
inte den
precis.
Typen av kund. Utan en ny gubbe i kontexten.
En typ av kund.
Ja. En ny persona eller något sånt, eller hur?
Mm.
Jag skulle säga att i vårt fall, då skulle det vara någonting som förmodligen skulle ta flera månader att genomföra.
Och då skulle du hinna rita till den där boxen i Visio.
Ja, det skulle jag hinna. Ja, jag känner mig ganska nöjd här.
Mm. Redo att sammanfatta.
Ja, det tycker jag. Vi tar en liten snabb sammanfattning av C4-modellen.
Mm.
Kontext, containers, components och classes.
Yep.
Vi valde att kalla det här för kontext, kartong, komponenter och klasser. Kontextet då är ju ganska hög abstraktionsnivå. Det är någonting som inte innehåller mycket detaljer om teknik. Och således så kan du visa det då för icke-tekniska personer. Och containerdiagrammet då, som vi kallar för kartongdiagrammet, för att inte få folk att tro att det här är container som i docker.
Ja.
Utan det här är någonting som du kan ha körbar kod i så att säga. Eller en körbar miljö av något slag. Typiskt någonting som har kod eller data i sig. Det kan vara en app, det kan vara en desktop-applikation, en databas eller ett filsystem. Sen har vi komponentdiagrammet och där blir det lite mer detaljerat. Där snackar vi tekniska implementationsdetaljer. Vi snackar om det. Det kan vara JSON, det kan vara HTTP, det kan vara klassnamn, etc. Och sen så har vi vårt klassdiagram som är liksom det här klassiska UML.
Yep.
Och två tips här då är att blanda inte de här nivåerna.
Nej.
Försök att hålla dem var en för sig.
Ja. Yep.
Och ju längre ner du kommer i den här abstraktionsnivån, det vill säga hur ju mer granulärt och finkornigt det blir, försök att inte jobba med datoriserade verktyg för det.
Mm.
För det blir bara jobbigt att uppdatera.
Optimalt så behöver du inte använda datoriserade verktyg alls. Whiteboard är helt suveränt.
Nej, precis.
Kontextdiagrammet skulle du kunna ha på en flipchart eller någonting som du bara river loss och gaffar upp innanför dörren i teamrummet eller någonting sånt.
Precis. Ja, optimalt så är det ju att du bara kan skissa upp det här.
Mm.
Vi pratar ju liksom om arkitekturella skisser. Det ska gå fort att skissa upp det här. Det ska inte vara så detaljerat.
Nej.
När det blir mer detaljerat så går du ner en abstraktionsnivå och du skissar upp det på den nivån. Jag ser framför mig hur våra lyssnare kommer att skissa upp saker mycket mer efter det här programmet.
Mm.
Och var inte rädda för att rita och förklara. Ni behöver inte ha någon perfekt notation. Det är bara rita. Det går att förklara och vem som helst kan rita, skulle jag säga. Ja, nej, men normalt sett så skulle vi haft en litet spännande inslag här.
Ja.
I avkodat, men det blir inget sånt.
Nej, så vi får istället hoppa direkt på Twitter och annan kontaktinformation.
Mm.
Jag finns på @TobbeAnderberg, du finns på @Elnestam, podden finns på @vag_74.
Mm.
Per mail finns vi på podd@agical.se.
Mm.
Och det var väl ungefär det hela.
Ja, så är det. Då hörs vi igen om 2 veckor.
Jajamän, det gör vi.
Och när folk lyssnar på det här avsnittet, om ni hänger på låset, då är det bara 1 månad kvar tills inspelning för live-publik.
Ja.
Så ta och skaffa er en biljett.
Det tycker jag.
Ja. Då säger vi bara tack så mycket till alla våra lyssnare och hej då.
Tack och hej. We'll be right back.